Cristiano Ronaldo, he's got Van Nistelrooy with him and Rooney. Oh, what a goal that is! Cristiano Ronaldo, an absolute howitzer!
Vem minns inte Cristiano Ronaldos glansdagar? Han var en av världens största fotbollsstjärnor från Manchester United till Real Madrid, Juventus, sen tillbaka till United och till sist Al Nassr. Ja, Ronaldo symboliserar en förändring i fotbollsvärlden där rika gulfländer som Saudiarabien betalar in sig genom att köpa upp kända spelare från de europeiska ligorna. Varför det då? Ja, kanske Ronaldos besök till Vita huset tillsammans med kronprins Mohammed bin Salman då USA och Saudiarabien knöt vänskapsband kan vara en ledtråd. Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Den kommande kvarten ska vi reda ut vad Saudiarabien vill vinna genom att köpa en plats i fotbollsvärlden. Det här gör vi tillsammans med sportredaktör Mats Alnäs. En superstjärna inom fotbollen, nämligen Cristiano Ronaldo, dök lite oväntat upp på en middag i Vita huset. Det här i samband med att Saudiarabien och USA knöt vänskapsband. Mats Alnäs från Yle Sporten, hur tänkte du när du såg det här?
Att en av Saudiarabiens poster boys, Cristiano Ronaldo, får komma till Vita huset helt enkelt. Det berättar så otroligt mycket om samtiden, hur viktigt sport är för Saudiarabien och förstås också hur stor Cristiano Ronaldo är som person, som kändis, som omslagsman för den riktning som Saudiarabien har slagit in på.
Ja, till och med för mig som inte kanske vet jättemycket om fotboll så är ändå Ronaldo ett enormt namn. Men vad är det han gör i Saudiarabien egentligen?
Korta svaret är ju att han spelar fotboll i Saudiarabien. Cristiano Ronaldo, onekligen, ja, ett enormt namn. Utan tvekan en av historiens största fotbollsspelare. Och tittar man också brett så är han alltså den mest följda personen på Instagram till exempel. Så det säger väldigt mycket om hur stor Cristiano Ronaldo är i ett globalt perspektiv. Han har ju en fantastisk spelarkarriär bakom sig i stora klubbar i Europa som Manchester United och Real Madrid och Juventus. Och från och med januari 2023 så han spelar för Al Nassr i den saudiska ligan. Och just nu så sitter han på ett kontrakt med den här klubben som är värt runt 350 miljoner euro.
Wow, och det här är visst ett rekord.
Ja. Han har blivit den första fotbollsspelaren som är miljardär. Så det här, han är helt enkelt, när du frågar vad gör han i Saudiarabien, så ja, han spelar fotboll i den här klubben Al Nassr, men framförallt och kopplat till den här frågan, vad gör han i Vita huset? Han är en omslagsspelare, ett omslagsnamn för Saudiarabiens stormoffensiv på fotbollsfronten och idrottsfronten överlag.
Mm. Och i det här fallet i Vita huset så kan man ju tolka det lite som att Ronaldo är en bricka i Saudiarabiens spel för att närma sig USA. Och jag menar, vem vet, kanske det var just han som seglade det här vänskapsbandet i hamn. Vad har fotboll för betydelse i Saudiarabien?
Nå, tittar man brett så är det ju snart 10 år sedan som Saudiarabien sjösatte den här Vision 2030. En strategisk plan som Saudiarabien har för att helt enkelt skapa intäkter från annat än olja och gas. Och där har ju idrotten en väldigt stor betydelse också. För idrott är en väldigt, väldigt populärt globalt. Fotboll är världens största sport. Och hela den här strategiska planen så bygger ju på att man ska tvätta sitt rykte förstås. Saudiarabien har ett tveksamt rykte på många punkter som land. Och via sport så har man då tagit sig in på västvärldens marknad. Man arrangerar lopp i Formel 1. Man har tennisturneringar, man har en golftour dit många världsstjärnor gick för ett par år sedan. Och då fotbollen med VM-slutspelet för herrar 2034 som ska gå i Saudiarabien som den här kronan i hela det här, den här strategin. Man ska få arrangera världens största fotbollsturnering, världens största idrottsevenemang vid sidan av sommar-OS.
Men varför är det just fotboll av alla idrotter som Saudiarabien har valt att satsa på?
Ja, förenklat så är det ju för att fotbollen är världens största sport. Fotboll är den sport där det rör sig mest pengar, vilket ju man kan bevisa av det kontrakt som Cristiano Ronaldo sitter på. Dessutom är det en sport som når ut till ofantliga mängder människor. Och den vägen så kan man då tvätta sitt rykte. Sportswashing, som ju är ett väldigt populärt begrepp, har blivit de senaste åren.
Men vad är det som smutsar ner Saudiarabiens rykte så mycket att de måste tvätta det med fotboll? Ja, var ska man börja? För det första är Saudiarabien en absolut monarki där kungafamiljen har all makt. Kritik mot kungafamiljen tolereras inte och det råder ingen pressfrihet. Du kanske minns mordet på den reformvänliga journalisten Jamal Khashoggi 2018 inne på den saudiska ambassaden i Istanbul. Den saudiska lagstiftningen stryper kvinnliga rättigheter. Det var stora nyheter för några år sedan när de gjorde det lagligt för kvinnor att köra bil. Homosexualitet är helt olagligt och kan till och med leda till dödsstraff. Så som du hör, Saudiarabien har en del skelett i garderoben. Och för att tvätta bort det här har saudiska laget Al Nassr köpt Ronaldo för en rekordsumma. Men han är inte den enda. N'Golo Kanté till exempel flyttade från Chelsea till Al-Ittihad och lovade att använda pengarna för att hjälpa sina föräldrars hemland Mali. Överlag är det enligt Mats äldre spelare som närmar sig pension eller spelare som det inte går så bra för i de europeiska ligorna som väljer att spela i Saudiarabien för stora summor pengar. Men allt det här låter så bakvänt för mig, för jag har alltid fått höra att fotboll är en jämlik sport där proffsen kommer från både fina planer och gatufotbollen. Så vad säger det om sporten att länder som Saudiarabien kan köpa in sig i den här världen?
Ja, det är helt enkelt att de har en agenda, ett syfte att investera väldigt kraftigt i fotbollsvärlden. Att de har köpt spel. Det ska sägas att en gäng klubbar i den saudiska ligan så ägs alltså av den här statliga investeringsfonden PIF som ju har enorma tillgångar. Så de kan värva spelare den vägen, men det är dessutom så att den här saudiska investeringsfonden så äger Newcastle, Premier League-klubb i England. Dessutom så har ju den här investeringsfonden tydliga kopplingar till internationella fotbollsförbundet FIFA. De gick in till exempel PIF då inför förra sommarens klubblags-VM, så gick man in med massor av pengar i praktiken för att säkra den här turneringens välmående. För den var väldigt starkt ifrågasatt hur den hade byggts upp. Men Saudiarabien och FIFA har ett väldigt tätt samarbete. Till exempel det här också att saudiska oljebolaget så har ett sponsoravtal med FIFA som ger FIFA runt 100 miljoner per år.
Mm. Det låter ju inte exakt som rent spel. Vad skulle du säga, Mats? Är fotboll fortfarande bara en sport?
Svar: nej. Det är ju många som säger att nej, men idrott och politik, det hör inte upp. Det är så tätt sammankopplat idag att det är onödigt ens att ta upp den frågan, att höra dem ihop. Till exempel Gianni Infantino, FIFAs ordförande så fanns på gästlistan och syntes på tv-bilden när Donald Trump svors in som president tidigare i år. Han är bevisligen en god vän med Donald Trump. Han försöker hålla sig väldigt nära honom. FIFA öppnade ett kontor i somras i Trump Tower i New York. Och helt enkelt fotboll i dagsläget är en scen för stenrika investerare att köpa klubbar, för stater att tvätta sitt rykte och för de största maktmännen med Gianni Infantino i spetsen att helt enkelt gå in på den politiska scenen också.
Vi vet att fotbollsfans är väldigt passionerade. Vad säger de om det här nu? Nöjer man sig med att vara del av det här större spelet?
Även de mest kritiska rösterna nöts ner. Det är helt enkelt så. Det är den krassa verkligheten. Att när Saudiarabien började värva massor av spelare för ett par somrar sedan, så då var det ju väldigt mycket prat om det här, kritik, debatt. Men en sån här fråga så dör lite ut av sig själv nästan. Väldigt få orkar slåss för den här frågan när matcherna pågår hela tiden. De flesta vill se nästa Premier League-omgång, man vill se Champions League, man vill se VM och så vidare och så vidare. De flesta så tänker helt enkelt inte så mycket på det här. Och man störs inte för mycket av det för att ändå njuta av sporten.
Det är kanske inte så lätt heller att bara överge sporten.
Nej, det är ju det att om man älskar att titta på fotboll, gå på fotbollsmatcher, så kanske man också blundar för de här faktumen som finns bakom. Till exempel Newcastles supportrar var ju så frustrerade, förbannade på sin tidigare ägare att de dansade av glädje när Saudiarabien köpte in sig i klubben.
Mm-hmm. Ja, men vad säger då spelarna, Ronaldo och hans kollegor? Är de nöjda bara så länge Saudiarabien fortsätter betala dem? Eller hur säger de?
Generellt så är det ju svaret ja på den frågan. Att om det kommer in pengar på kontot så är man nöjd. Det som ju spelarnas synvinkel är ett mycket, mycket större debattämne så är antalet matcher som spelas. Nästa år så kommer fotbolls-VM att spelas i USA, Kanada och Mexiko. Det är en turnering som har växt från 32 lag till 48 lag, så det spelas fler matcher i den här turneringen. Sen så spelades alltså ett klubblags-VM förra sommaren som var ett mycket större apparat. Det pågick i en månad, det var mycket fler matcher. Europeiska klubbturneringen Champions League har växt, det är fler matcher. Det är helt enkelt en matchkalender som börjar bli så späckad att spelarna ifrågasätter rimligheten i att de ska spela så mycket fotboll varje år och det är nästan ingen semester under årets gång. Å andra sidan då kan man säga, ja men ni får ju så här mycket pengar för att göra det, så sluta gnäll. Att det finns två sidor av det här myten, men det är klart den här hälsoaspekten att det är en större risk att bli skadad och så vidare som spelarna kanske mera lyfter.
Så det är mer fokus på arbetsbördan än etiken?
Ja, ganska långt så. Arbetsmiljön.
Det här fenomenet då, sportswashing, är Saudiarabien ensam om det? Nej, till exempel så har Qatar köpt upp Paris Saint-Germain, eller PSG som det kallas, som idag är mästare i Champions League. Och Förenade Arabemiraten har intressen i Manchester City. Men det är inte bara stater som kan ägna sig åt sportswashing. Mats nämner Red Bull, alltså energidrycken, som ett företag som engagerar sig i en massa sporter, vilket jag faktiskt inte hade tänkt på tidigare. Men jag är lite nyfiken på hur fotbollen som sport påverkas av fenomenet sportswashing.
Ja du, det är nu ganska långt så att det rör sig ännu mera pengar i den här sporten. Det är det lätta svaret. Att spela lönerna har växt väldigt, väldigt mycket. Och den andra faktorn är ju förstås också att det är dyrare att gå på matcherna. Biljetterna kostar mera. Och sen helt enkelt att det spelas fler matcher. För, För fler matcher ger ju förstås större intäkter för de som ordnar matcherna, Europeiska fotbollsförbundet, Internationella fotbollsförbundet. Det är klart att det är bättre för FIFA att ha ett VM med 48 lag än 32 lag. Fler matcher som ska, så arenorna fylls, det genererar mer intäkter, och det är det som allting handlar om i slutändan.
Fokus på vinst, med andra ord.
Fokus på vinst och fokus på pengar. Det är det som det här kokas ner i.
Men borde nu någon ta ansvar och försöka motarbeta det här fenomenet sportswashing? Vad tycker du?
Ja, hitta den person som vill göra det. Som känner att den har kraft, mandat och påverkningskraft för att stoppa det. Jag tror det är omöjligt att göra det. Det kanske går att bromsa i viss mån, men det är nog omöjligt att stoppa det här.
Finns det någon i fotbollsvärlden som skulle ha så stort inflytande?
Svar nej, speciellt när FIFA styrs av Gianni Infantino, som ser då till exempel Donald Trump och Saudiarabiens kronprins som sina vänner.
Tack för det här, Mats Alnäs. Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Om du gillar Nyhetspodden kan du gå in på Yle Arenan och lägga till oss i din lista och beställa på våra notiser. Det gör du enklast genom att klicka på hjärtikonen och klockikonen bredvid startknappen. Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent och Mike Grönros har mixat avsnittets ljud.